När vi ännu befinner oss i första Korinthierbrevet 13, så låt oss läsa ett stycke till från 8:e versen. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Här talar nu Paulus om det andliga livet. I våra församlingar och i oss själva. Han talar om nådegåvorna. Den profetiska gåvan och tungotalet och kunskapens gåva och kraftgärningar och allt det här. Han säger att allt det där kommer att försvinna. Varför det? Det är för att det bara är ett provisorium. Och det provisoriet, varför finns det? Jo, det finns på något sätt därför att vår kunskap om Gud är ofullständig. Vi är födda på nytt. Guds ande bor i oss. Men ännu är Gud i många stycken en främling för oss. Ännu är vi inte framme vid det där som Jeremia får profetera om. Jag ska lägga min lag i deras hjärtan, ty de ska alla känna mig från den minste blanden till den största. Vi har kommit i den situationen att vi kan börja lära känna Gud, men ännu kan vi inte säga någon av oss att vi egentligen gör det. Och när det alltså står talat om att vår kunskap är begränsad, att vår kunskap är ett styckverk, så måste vi förstå att det handlar om kunskapen om Gud. Hans person, hans sätt att tänka och handla, hans vägar. Och den, mycket av den brist som vi alltjämt lever i, fastän vi är födda på nytt och är kristna, beror ännu på att Gud fortfarande i stor utsträckning är en främling för oss. Att vi ännu bara ser honom dunkelt. Vi anar hans andlighetsdrag som man kan se i en sån här antik spegel som bara var så att säga en mattpolerad metallskiva. Man ser att det finns ett ansikte. Det finns två mörka fläckar på ögonens plats och så här. Men mycket mer ser vi inte. Vår kunskap om Gud är begränsad och därigenom är också mycket av det som tillhör honom så att säga ännu begränsat i vårt liv. När vår kunskap om honom blir lika stor som hans kunskap om oss, då behöver vi inga profetior. Och då står vi också så under påverkan av hans liv att då behöver vi inga kraftgärningar. Då behöver vi ingen som kommer och meddelar vishet åt oss därför att vi känner alla honom som är vishet. Och Paulus tar den här bilden att när jag var barn så talade jag som ett barn. Levde jag eller levde jag inte? Jo, jag levde. Men jag var ännu inte färdig. Och så är det med oss. Vi är födda på nytt. Vi lever, men vi lever ännu i någonting som ska övergå i något annat. Och det är inom de ramarna vi har att verka som själavårdare. Vi har väldigt svårt att acceptera det här med den ofullständiga kunskapen. Vi är outtröttliga på att göra dogmatik av Bibeln. Alltså att försöka få ett slutet kunskapssystem där vi kan alltihopa. Och det där är vi ju så duktiga på, så efter ett tag så kommer vi fram till att vi har gjort lite olika dogmatiker. Och när vi upptäcker att den ena har en dogmatik och den andra har en annan, så råkar vi luven på varann. Därför att vi tycker att vi har inte en kunskap längre som är ett styckverk, som är ofullständig. Utan grundvalen för våra teologiska stridigheter är ju så mycket att vi tycker att vi har en fullständig kunskap. Men vad är det för kunskap som gäller? Ja, det är inte vår kunskap i hur vi ska göra. Utan det är vår kunskap om vem han är. Och så fort som vi ser att det är den kunskap som gäller, då blir vi genast ödmjukare inför varandra. Och kanske kan bejaka att Herren har visat oss olika sidor av sitt mångfaldiga väsen. Vi får lättare att hålla sams då. Sen kompliceras ju bilden med en annan sak nästan av detta, att Bibeln också talar om att det finns falsk lära. Sanningen kan ändå inte se ut hur som helst. Gud kan inte vara både gul och grön och blå i ansiktet på en gång. Någonstans finns det gränser. Men det är svårt att liksom dra de gränserna i den ödmjukhet som behövs när vi förstår att det är kunskapen om Guds person det handlar om egentligen. Men som sagt, som jag sa förra timmen, det viktiga är motivet. Och detta att lära känna Gud, det handlar inte om att notera vad han sysslar med, vad han gör, utan det handlar om att förstå varför han gör som han gör och inte på något annat sätt. Och det är ofta vår uppgift som själavårdare att hjälpa människor på den punkten. För man kanske har hamnat i situationer som man själv är väldigt förbryllad över. Och grubblar sig halvt fördärvad på. Och Gud blir en allt konstigare och konstigare Gud ju längre man håller på och grubblar. Och man då kan komma in och lägga till rätta saker och visa att tror du inte att Gud just i ditt fall vill föra dig fram på den och den vägen till det och det målet? Och man börjar vandra på den vägen och ser plötsligt att ja, här öppnar det sig. Då har man löst människans situation. Man har fört honom vidare. Därför att man kanske kunde ge en annan uppfattning om vilka tankar och vilka motiv Gud har bakom det som sker. Vi ska gå till Matteus 7 kapitel. För att också där se en text som talar väldigt starkt om just motivets betydelse. Matteus 7:15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. De falska profeterna som Jesus varnar för här, vad är det som är fel med dem? Till det yttre ser allt ut att vara bra. Därför att om det ser fel ut i det yttre, så är det inte så många som går på det. Det kanske till och med ser bättre ut än det som är äkta. Men så pekar Jesus på någonting som är fel. Och det är motivet. I sitt inre är det rovlystna vargar. Allt man sa och gjorde såg rätt ut, men var inte drivet av kärlek, utan av vinningslystnad. Akta er, säger Jesus. Hur ska vi bära oss åt då? På deras frukt ska ni känna det. Även om jag har aldrig så rätt i min teologi, men har fel motiv, så kommer jag att smitta andra med samma motiv. Och då kommer det att visa sig att frukten blir dålig. Därför människor kommer att fostras fram till samma motiv, samma drivkraft som behärskar mig, behärskar också de som hör mig. Sen spelar det ingen större roll om det är stora under och tecken eller inte. Herren tycks inte säga emot de här som säger det, att har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Jag har inte känt er, som det står i gamla översättningen. Ordagrant. Och här stöter vi på en sån här liten oöversättlig hebreisk ordlek. För det här är egentligen judiskt tänkande. Jag har inte känt er. Och det är samma tanke som återkommer när vi till exempel läser i första Mosebok 4 att Adam kände sin hustru Eva och hon födde honom en son. Ty när vi lär känna varandra så befruktar vi varandra. Det är den här smittan jag talar om. Jag hade aldrig smittat er till det här. Det här var aldrig någonting som jag hade fått med min ande inspirera er till. Ni gjorde det själva för att ni var ute i egna ärenden. Och när vi alltså ska förstå oss själva så är det så viktigt att vi kommer till klarhet om våra motiv. Men detsamma gäller Gud. När vi ska lära känna honom så är det hans motiv som måste klarna för oss. Och då säger ju alltså skriften redan från början, som vi har läst hos Johannes redan, att hos Gud, eller Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Eller som Jakob skriver i sitt brevs första kapitel, att hos honom sker ingen växling mellan ljus och mörker. Första kapitlet och 17 versen. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det han gör har ett gott motiv. Förlåt? Det var Jakob 1 och 17. Men det svåra blir kanske att se hans goda avsikter i det han gör med oss. Det blir så ofta knutpunkten för oss som kristna. Vi får ett väldigt fint självvittnesbörd i Saltarens 73 psalm. Där vi får träffa en man som har brottats just med den här frågan. Och så länge brottningskampen pågår så mår han dåligt. Vi kanske skulle skrivit ut Sobril 15 mg gånger 3 om man hade tittat in på mottagningen. Men nu var det lite före den tiden, tack och lov. Så Gud fick sköta det här själv. Psalm 73. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Så börjar han sin psalm. Faktiskt, han är det. Det tänkte jag i det längsta att det kan han bara inte vara. Men nu har jag sett att han faktiskt är det. Sannerligen, Gud är god. Ja, Och det är härligt när man har haft själavård med en människa och plötsligt ramlar slanten ner. Och han säger precis detsamma som Asaf: sannerligen Gud är god. Det var det sista jag hade kunnat misstänka. Men då är befrielsen där. Då händer alltid stora saker. Sannerligen Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärta. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkt. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ner i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? Det förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du den för intet som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med det. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, han har det lite jobbigt, Asaf. Här håller han på att sträva med sin rättfärdighet. Och så lönar det sig inte. Det lönar sig bättre för dem som struntar i rättfärdighet. Och det tycker Asaf är väldigt konstigt. I början är han förundrad, men så småningom blir det vi brukar kalla jobbigt. Det blir så jobbigt för Asaf. Så han kommer in i en riktig kris. Och i den krisen så får han verkligen kämpa för att inte trilla omkull. Förgäves bevarade jag mitt hjärta rent, säger han. Det fanns liksom inga fördämningar som räckte mot avundsjukan och besvikelse. Han försökte på allt sätt att inte vara avundsjuk, men ju mer han försöker på det sättet, desto värre blir det. Var morgon kom tuktan över mig. Jag blev plågad hela dagen. Men så hände någonting med Asaf. Och naturligtvis är det Gud som är framme. Han börjar tipsa Asaf om att du kanske skulle tränga in i mina motiv. Du kanske skulle sätta dig ner och förstå vad jag har för avsikter, vad jag är ute efter. Du kanske skulle lära känna mig lite djupare mitt i din plåga. När jag tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut. Då liksom klarnade för karn. Och det gör ofta inte vi. Vi ger upp på förhand, vi tänker, det går inte. Guds rådslut, de är som de är och de har ingen människa kunnat begripa. Det är ingen idé att försöka. Men det är där han hittar nyckeln. Och Gud är med och hjälper honom. Och då ser han två saker av sig. För det första ser han är att de här som ser ut och har det så bra och som det går så väl för, ja, det går till en tid och sedan faller de omkull med ett brak. Vi har en liten skämtruta i Göteborgsposten, som vi säger i Göteborg. Det brukar vara såna här dagens vits, ofta med lite Göteborgs humor. Det var det någon för ett tag sedan som sa, vem är det som ska ha oturen att bli årets man i Sverige det här året? Först var det Refaat El-Sayed och sen var det Hans Holmér. Det ser ut att gå så bra och plötsligt går det inte längre. Och så att säga, det är maktsträvarens väg. Därmed ingen bedömning gjord om de två nämnda personerna. Mm. Men i största allmänhet vet vi att människor som strävar efter makt kan länge ha stor framgång och öka i makt. Och så plötsligt vänds allt emot dem. Hur ofta ser vi inte det? Och plötsligt så får nu Asaf se att det här är ett stycke av Guds strategi. Det är inte bara någonting som råkar bli av en slump. Den som söker makt blir fångad i makten. Och makten tar till sist över. Det är det ena han får se. Det andra är det här att, som han uttrycker med orden att, vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jord. Ibland både läser och hör vi påståendet att man i gamla testamentets tid inte visste om något evigt liv. Att judarna liksom bara tänkte sig att ja, man lever tills man dör och sen är det slut. Men gång på gång dyker detta upp i skriften som en profetisk föraning att det ska komma att bli något mer. Detta är ju någonting som Jesus har berättat åt oss. Redan gamla testamentet talar om ett rike som inte kan bäva. Ett evigt rike. Och här får Asaf liksom i Guds närvaro blicka in i detta. Som Paulus uttrycker i Romarbrevet 8, att vi håller för att denna tidens lidanden betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och då får det som sker här sitt rätta perspektiv för Asaf. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Och från början är han alltså ganska misstänksam mot Gud. Han tycker Gud sköter inte det hela. Och Gud är obegriplig och rättfärdigheten lönar sig inte. Men slutsumman är att han har lärt känna Gud. Och att han förstår att han är på väg till Gud och att det är högsta vinsten. Och det som då sker här och nu kommer i ett annat perspektiv. Och han kan plötsligt helt sannfärdigt säga, om än min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerlig. Och det är en märklig förvandling. När en människa kommer till den punkten så har något oerhört märkligt skett. Därför att innan hon har kommit dit så säger hon oundvikligen så här att, käre Gud, eller rättare sagt, ja du Gud. Käre Gud säger man ibland för att liksom tro att Gud hör bättre på då. Men egentligen är man rätt så arg på honom. Och så säger man det att om du är god och allsmäktig, varför ska jag behöva ha det så här? Efteråt så säger man, ja käre Gud, jag har det så här, men du är mitt hjärtas klippa. Det här är ett byte som vi aldrig kan ta oss. Men det är samma mirakel varje gång man ser Gud ge det till en människa. Och varje gång man kanske på nytt får ta emot det själv. Lukas 2 och 36. Jesusbarnet bärs fram i templet 40 dagar gammalt. Och i templet finns det massor av funktionärer. Här finns präster och leviter och tempeltjänare och hela konkaron. Och för alla de där är det här en kille vilken som helst. En förrättning. En sån som man hade massor av varenda dag. Föddes många gossebarn, offrades många turturduvor. Det gick på löpande band. Gud talade inte om för dem vem nu det här var som bars fram den här gången. Det är bara två stycken som får veta det genom den heliga ande. Det ena är en gammal gubbe och det andra är en gammal tant. Det är härligt med gamla gubbar och gamla tanter. Och den här gamla tanten får man veta lite grann om. Och jag måste säga att jag är obeskrivligt fascinerad av den här gamla tanten. Ibland träffar man sådana gamla tanter och jag tycker det är något av det dyrbaraste som finns. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sedan hade hon levt som änka. Kanske 35-40 år. Ensam. Utan änkepension. Utan några sociala assistenter. Utan någonting. Varför är hon inte förgrämd? Det tycker jag är en så intressant fråga. Varför är hon inte bitter som svavelsyra? Hur orkar tanten vid hennes ålder hålla på med böner och fastor i templet dag och natt? Hur många av oss skulle kunna detsamma? Ja, vi kan vara övertygade om hon har säkert inte sopat någon besvikelse under mattan. Hon har säkert haft sina kriser, den här tanten. Och kanske kriser likadana som Asaf. Men hon har lärt känna Gud. Och då har något märkligt hänt med henne. Den här förvandlingen att hon mitt i sin bedrövelse inte upplever Gud som en motpart, en vedersakare. En opolitlig Gud som liksom inte står för sina löften och inte sköter sitt. Utan just i sina kriser och sina svårigheter har hon lärt känna Gud. Och det är en kännedom som vi aldrig kan plugga oss till. Den är liv och ingenting annat än liv. Det är inte säkert vi vill ha den. Det stöter vi nog ofta på när vi arbetar med själavård. Vi kan komma till den punkten i ett samtal där man erbjuder en människa att kunna lära känna Gud på det här viset. För att på det sättet komma loss ur sitt fastlåsta läge. Och då finns det väl människor som vill ha den hjälpen. Och det finns människor för vilka den hjälpen känns mer eller mindre ovidkommande. Vi måste nu också förstå det här att om vi ska kunna lära känna Gud så måste vi lära känna oss själva. Därför att det handlar ju ytterst om att Gud ingriper i våra liv. Han handlar med oss. Både som enskilda människor och som mänsklighet. Och om vi ska förstå hans vägar, hans avsikter, hans motiv med det handlandet, så måste vi på något sätt ha en kunskap om vad han är ute efter i våra liv. Totalt utan självkännedom kan vi aldrig lära känna Herren. Och det här är inte något mystiskt eller magiskt eller metafysiskt på något sätt. Jag menar, om jag är en total främling för mig själv lär jag aldrig känna min hustru heller. Jag kommer aldrig att förstå varför hon bär sig åt som hon gör. Emot mig. Och det är ibland någonting man ser när man ska hjälpa människor med deras äktenskapliga problem. Ibland kommer kanske mannen och klagar på sin hustru, eller hustrun kommer och klagar på sin man. Han är så obegriplig och han bär sig så konstigt åt och han måste ha en skruv lös någonstans. Och så kanske man ibland anar, eller ibland förstår man efter en stund varför nu denne make gör som han gör. Och så tänker man, det skulle jag också ha gjort. Och så får man börja att visa då för kvinnan som söker hjälp att hör du handlar så och så och så. Och det är nog detta som han liksom på något sätt vill gripa in i eller förändra eller gensvara på eller hur vi nu ska uttrycka det. Men hon har kanske inte sett sig själv med hans ögon och kan då inte förstå varför han gör som han gör. Om vi ska kunna förstå Gud och förstå att han gör som han gör och handlar som han handlar, Så kanske det är en viktig bit i det här att vi får se oss själva med hans ögon. Annars lär det aldrig gå. Vi ska slå upp Romarbrevet 7 och 15. Romarbrevet 7 och 15. Där utropar Paulus det här: ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och det här, det är ju på något sätt vad varje hjälpsökande människa på ett eller annat vis har med sig i bagaget när han kommer. Detta är en så vanlig fråga, ett så vanligt nödrop ut ur människors plåga och vilsenhet. Jag förstår inte varför jag gör som jag gör. Vi läste nyss om Asaf. Han använder inte bokstavligen de orden, men vi skulle mycket väl kunna pillat in den här versen i hans psalm. När han håller på och kämpar med sin avundsjuka, håller på och kämpar med sin besvikelse och sitt missnöje och bara blir bittrare och bittrare och får det jobbigare och jobbigare. Så tror jag mycket väl att han någonstans i den processen skulle kunna ropa ut: jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Låt oss ta ett enkelt exempel. Du blir uppsökt av en ung tös som hetsäter. Och hon kan alltså sköta mat lika dåligt som alkoholisten sköter alkohol. Och det här är ofta till djup skamkänsla för flickor med det här problemet. Och det är ett mycket vanligare tillstånd än vad vi tror, därför att de flesta håller så fruktansvärt hermetiskt tyst om det här. Det är det mest fasansfulla som kan hända, att det här slipper ut. Men så kommer i alla fall en sån här människa och söker hjälp ur sin djupa nöd. Och naturligtvis finns den här versen med: jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Det jag avskyr, det gör jag. Eller du blir uppsökt av en bitter människa. Bitter och besviken. Förgrämd och kanske kan peka ut människor, händelser, situationer och erfarenheter som gjort henne förgrämd. Och kanske har den människan kommit till den punkten i sitt liv att hon har sett och förstått att ingen mår så illa av hennes grämelse som hon själv. Men låta bli, det kan man inte. Jag skulle vilja vara glad. Jag skulle vilja kunna lämna det. Jag skulle vilja kunna strunta det, men jag kan inte. Jag förstår inte varför jag inte kan. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Och där sitter du som själavårdare. Och har nu plötsligt en dubbel uppgift framför dig. Du måste förklara för människan hur det kommer sig att han handlar som han gör. Men därmed är bara halva slaget vunnet. För andra halvan, den som kanske är den viktigaste, är att förklara varför nu Gud gör som Gud gör i allt det här. Och det där, det hänger ihop med vartannat. Så länge människan inte kan förstå ens sig själv har hon oerhört begränsade möjligheter att kunna förstå Gud. I sin nöd och i sin kris. Och därför blir din uppgift många gånger att förklara Guds handlande genom att förklara människans handlande. Jag tar om det därför att det är viktigt. Din uppgift blir ofta att förklara Guds handlande genom att förklara människans handlande. Detta betyder att själavårdssamtalet kommer i mycket stor utsträckning att handla om den människa som sitter framför dig. Mycket tid kommer att åtgå till att låta den människan beskriva sitt liv, sina upplevelser, sina erfarenheter, sina drömmar och förhoppningar, sina försvarsåtgärder, sina flyktmekanismer, allt möjligt. Och därför får själavårdssamtalet en stor likhet med det vi kallar ett terapeutiskt samtal. Men det är viktigt, tror jag, att man som själavårdare ändå har det perspektivet klart. Att det är inte människan själv som står i centrum, utan Herren.
Och även om den största tiden i regel åtgår till att hjälpa människan att med utifrån Bibeln, bibelordet och den helige ande förstå sig själv och sin situation, så är målet inte självförståelse utan Guds förståelse. Och ofta blir det så här att man kanske håller programpunkten Guds förståelse. Den håller man i beredskap ungefär som ett sånt här S i rockärmen. Ni vet, när man ska spela poker eller vad det är, så kanske man har några extra kort i rockärmen som inte de andra har. Och det är ju precis vad vi har. Vi har Gud i rockärmen. Och när man känner att det är moget i ett samtal, så kan man komma med frågan: nå, vem är nu Gud för dig? Om du ser så och så och så på ditt liv och på din situation, vad har du då för tankar om Gud? Och många gånger när man alltså i lämpligt ögonblick för in den frågan, kan man känna hur samtalet plötsligt går ut på väldigt djupt vatten. Och hur saker och ting börjar hända. Då måste ju vi själva, så att säga, vara steget för. Vi kan inte bara ställa frågan rätt ut i luften och sen säga att ja, det går inte att få något svar tyvärr. Utan vi måste på något sätt leda samtalet fram till den punkten för att kunna ge andra tankar om Gud. En annan kunskap om Guds person. Den som håller att bygga på. Då måste vi själva vara mycket förtrogna med Gud. Oundvikligen måste vi själva ha fått genomlida ett och annat. Så att vi vet att vår egen bekantskap och förtrogenhet med Gud tål lite grann belastning. För det andra måste vi nog själva vara rätt så klara på våra egna motiv. Och ha så pass självkännedom att vi inte varken är främlingar för oss själva eller för Gud. Utan Herren har fått föra oss igenom på sina vägar, och vi kan visa liknande vägar, inte alltid samma vägar, men liknande vägar för andra. Det jag ville ha sagt den här timmen är i stort sett detta. Att främlingskapet för Gud är så sammanvävt med främlingskapet för den egna personen. Och de här två typerna av främlingskap betingar varandra. Ju mer Gud är en främling för mig, desto mer blir jag en främling för mig själv. Och ju mer jag är en främling för mig själv, desto mer blir jag främmande för Gud. Och båda de här sakerna ska åtgärdas samtidigt. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Vilken sanning? Jo, att jag får bli förtrogen både med mig själv och med Herren. Se mig själv genom hans ögon.